بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vi tänkte idag läsa några utvalda hadither från Kitab Sahih at-Targhib wa at-Tarhib av Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Och vi kommer läsa från Kitab al-Nikah wa ma yata'allaqu bihi, kapitlet om giftermål och vad som hör till. Inshallah, första underkapitlet är kapitlet om dygden och uppmaningen till att sänka blicken och faran av att kolla på det som då är förbjudet och att få vara ensam med en främmande kvinna och att vidröra henne. Och författaren nämner här hadithen som berättas från Muawiyah ibn Haydah radiyallahu anhu, där han berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns tre människor vars ögon inte kommer att vidröras av elden. Det finns tre sorters människor vars ögon inte kommer att vidröras av elden. Ett öga som vakat fi sabilillah, och ett öga som gråtit i fruktan för Allah, och ett öga som låtit bli att kolla på det som Allah har gjort haram att kolla på. Och denna hadith säger Sheikh al-Bani att den är hasan li ghayrihi, och den finns i At-Tabarani. Så här nämner profeten alaihissalam belöningen, att de här tre människorna, deras ögon kommer inte att röras av elden. Det är haram för elden att bränna deras ögon. Och vilka de här tre? Den första, en person som har vaktat fisabilillah, yani muslimernas gränser, och vakat för Allahs skull. Vaktat för Allahs skull. Och två, ett öga som gråtit i khashya till Allah. Och khashya är inte bara khauf. Khauf är rädsla. Khashya är någonting utöver rädsla. Det är rädsla tillsammans med ta'zim till Allah subhanahu wa ta'ala. Rädsla, att du är rädd för Allah, men samtidigt högaktar du Allah, respekterar Allah, höjer upp Allah subhanahu wa ta'ala. Eller man kan vara rädd för ett lejon, men du höjer inte upp lejonet. Du har ingen respekt för lejonet på det sättet. Men Allah subhanahu wa ta'ala fruktar man och upphöjer man subhanahu wa ta'ala. Så personen som gråter i khashya till Allah, kommer inte, hans ögon kommer inte att röras av elden. Och det nämndes också i en annan hadith att det är lika omöjligt att personen som gråter i rädsla för Allah, att hans ögon ska brännas av elden. Det är lika omöjligt att hans ögon ska brännas av elden som det är att mjölken ska gå tillbaka in i spenan. När man mjölkar, är det möjligt att stoppa tillbaka mjölken? Nej, det är lika omöjligt för de här ögonen som gråtit i fruktan för Allah att gå in i elden. Och det är också en av de sju som får Allahs skugga på domedagen. En person som mindes Allah i ensamhet och hans ögon fylldes av tårar. Och den tredje personen, en person som sänkt blicken från det som Allah har förbjudit. Han har låtit bli att kolla på det som Allah har förbjudit. Så då, det här är då belöningen för att kolla, eller annan för att sänka blicken från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Och det här är viktigt att känna till. Islam har förbjudit zina, att begå otukt. Och de lärda, som Ibn al-Qayyim nämner, att första steget till zina är just blicken. Och så finns det andra steg. Att prata med en kvinna, att vidröra en kvinna, vara ensam med en kvinna och så vidare. Men just blicken är det första steget. Så därför har vi blivit beordrade att sänka blicken från det som är haram. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen, i surat Nur: säg till de troende männen att sänka sina blickar och att skydda sina könsorgan. Det här är renare för dem. Och sen säger Allah: säg till de troende kvinnorna att sänka sina blickar till slutet på versen. Så Allah har beordrat både troende män och kvinnor att sänka blicken. Genom att inte kolla på motsatta könet. Om det inte då är tillåtet. För det finns vissa tillfällen det kan vara tillåtet. För Allah säger här, som Ibn al-Qayyim nämner i tafsir, yaruddu min absarihim. Att sänka en del av sin blick. Genom ibland kan det vara tillåtet att kolla på en främmande kvinna under vissa omständigheter. Som en person som vill gifta sig med henne. Och som Ulema har nämnt av vissa tillfällen. Till skillnad från zina. وَيَحْفَضُ فُرُجَهُمْ. Där finns det inte att de ska skydda sitt, yani, lite av sitt könsorgan. Utan helt och hållet zina är haram och det finns inga undantag. Och det är inshallah någon föreläsning vi kan ha i framtiden. Dygden av att sänka blicken. För Ibn al-Qayyim har de här 10 punkterna i dygden av att sänka blicken från det som är förbjudet. Och han nämnde många, många fina saker med till exempel hur personen som sänker blicken lämnar någonting för Allahs skull. Men det låter bli att kolla för Allahs skull. Och vad är belöningen för den som lämnar någonting för Allahs skull? Han får någonting bättre. Så han säger att Allah kommer fylla den här personens hjärta med ljus. Han nämner att Allah azza wa jall kommer att fylla den här personens hjärta med förståelse. Till skillnad från personen som ständigt kollar på haram. Han kommer att känna tomhet inom sig och ett mörker i sitt hjärta. Och han nämner många fawaid från det här med att sänka blicken. Och han nämner också sammanhanget med att hur Allah subhanahu wa ta'ala efter de här verserna i surat Nur nämner versen om ljus. Verset om Allahs ljus. Så han relaterar till hur människan får Allahs ljus om hon sänker blicken. Och hur människan förlorar Allahs ljus om hon ständigt kollar på det som är haram. Och Ibn Qayyim talar om fitnan i hans tid där vissa människor kollar på bilder. När levde Ibn Qayyim? Ja, 600-700 år sedan. Vilka bilder? Fanns det foto på hans tid? Nej. Eller målade bilder på kvinnor. Det var fitna på hans tid. Ja? Vad ska vi säga idag? Internet, de här reklamerna på bussen, överallt och på gatan. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Yani att sänka blicken i det här landet. Yani kräver verkligen en mujahada. Man krigar. Och man ska inshallah försöka så gott man kan. Ja. Det berättas också från Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam sa: om ni kan garantera 6 saker så kan jag garantera er paradiset. Om ni kan garantera 6 saker så kan jag garantera er paradiset. Om ni fixar de här 6, inshallah ni kommer att få paradiset. Vilka är de här 6 sakerna? Ustuqu idha haddathtum. Tala sanning. Var ärliga då ni talar. Wa awfu idha wa'adtum. Och håll era löften om ni har lovat någonting. Wa addu al-amana idha tumintum. Och ta ansvar för det ni har anförtrotts. Wahfadhu furujakum. Och skydda era könsorgan från haram. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. Och sänk era blickar. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Och håll tillbaka era händer. Yani från haram. En gång till. Den första. Var ärliga då ni talar. En muslim ljuger inte. Vem är det som ljuger? Ha? En munafiq. Den mest utmärkande egenskapen hos en hycklare är att då han talar så ljuger han. Den första egenskapen som profeten Alisam nämnde är att hycklaren ljuger när han talar. Så en muslim är ärlig. En muslim ljuger inte. Och profeten Alisam uppmanade sahaba att tala sanning även om den skulle vara besk. Även om den skulle vara emot dem. Tala alltid sanning. Ljug inte. Finns inget utrymme för att ljuga. 2. Håll era löften om ni har lovat någonting. Och det är också en motsatsen, en hycklares egenskap är att han sviker sina löften och sina avtal. En muslim håller det man lovar. Taib. Ja ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Som Allah säger första versen i surat Al-Ma'ida. Troende, håll era löften, era avtal. Den tredje egenskapen. Och ta ansvar för det som ni har anförtrotts. Eller någon ger dig en amana. Det kan vara en hemlighet. Det kan vara ett problem som personen har berättat för dig. Och han säger berätta inte för någon. Det är amana. Eller personen har till exempel anförtrott dig med ett objekt, pengar eller någonting. Han säger ta hand om det här. Då är det din skyldighet att ta hand om den här saken. Och du får inte försumma. Det är också en mycket dålig egenskap att försumma det som man har anförtrotts. Och den tredje eller fjärde egenskapen, att skydda era könsorgan. Yani, begå inte haram. Utan använd endast era könsorgan i det som är halal. Och sänk era blickar. Sänk blicken. Och håll tillbaka era händer. Yani, slå inte någon, skäl inte någonting, döda inte någon orättvist med era händer. Akta er för att skada någon med händerna. Och Sheikh Albani säger att den här hadithen är sahih eller ghayrihi. Och den finns i Musnad Imam Ahmed. Sen berättas också från Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa: Ja Ali, och Ali, du har en skatt i paradiset. Och du är Dhulqarnain i paradiset. Så följ inte den första blicken med en andra blick. För du har bara rätt till den första och inte den andra. Taib. Och den här hadithen säger Ahmed. Så här säger profeten alaihi salam: Ja Ali, du har en skatt i paradiset. Och du är personen, yani, wa anta dhu qarnayha. Du är Dhulqarnain av paradiset. Och Al-Mundhiri nämner här Dhulqarnain kan vara ett namn som Ali fick för att han hade som två sår i pannan. Alltså där man har karn, där man har horn, hade Ali två sår. Ett som han hade fått av Ibn Muljim, la'anahullah, och den andra från Amr Ibn Wud, när han krigade Ali radiyallahu anhu. Och det sägs också att Dhulqarnain kan betyda personen som äger de två utkanterna av paradiset. Innan han får röra sig fritt i hela paradiset. Han är som en konung i paradiset. Han äger alltså från höger till vänster, från öst till väst. Innan allting i paradiset. Och han säger det finns andra förklaringar också på just varför profeten kallade honom för Dhulqarnain av paradiset. Men här sa han till honom: Ja Ali, följ inte den första blicken med en andra blick. Du har bara rätt till den första och inte den andra. Yani, om du plötsligt ser en vacker kvinna så får du ingen synd. Det är inte haram, men sänk blicken. Om du fortsätter att kolla och kolla en andra gång, det är då det inte är tillåtet. Sen berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa: Kutiba ala bini Adam nasibahu mina zina. Det är skrivet på varje människa att han ska få en liten del av zina. Fahuwa mudrikun dhalika la mahala. Det kommer att drabba honom. Det råder inget tvivel om detta. Fal'aynani zinahuma an-nadhar. Ögonens zina är att kolla. والأذنان زناهما الاستماع. Och öronens zina är att lyssna. Och tungans zina är att tala. Och handens zina är att vidröra. Och fötternas zina är att gå. Och hjärtat är det som önskar och känner lust. Och sen är det könsorganet som bekräftar eller negerar dessa känslor. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här nämnde profeten a.s. att varje människa kommer att drabbas av någon form av zina. Det finns den stora zina där en man har förbjudet umgänge med en kvinna som då han inte är gift med. Och sen finns det den mindre formen av zina, som räknas som en mindre synd, en savira. Men det är ändå någonting haram. Och det är inte, alltså, det finns inget straff på det islam som det gör på den stora zina. Och vilka är de här mindre formerna av zina som alla människor kommer att falla in i mer eller mindre? Den första är blicken. Att kolla på det som är haram. Att kolla på vackra kvinnor med shahwa. Det här är haram, det är inte tillåtet. Och två, att lyssna på det som är haram. Yani, lyssna med shahwa på, jag vet inte vad, någon främmande kvinna. Och här nämndes också när man frågade vissa ulema, som musik till exempel. Och sen tungans zina. Yani, tala förbjudet. Yani, tal till en kvinna, att försöka ragga en kvinna till exempel, är inte heller tillåtet. Och al-jed, och handens zina, är att vidröra. Och här säger Sheikh Albani i fotnoten, som till exempel att skaka hand med en kvinna som man inte är mahram med, som har blivit väldigt vanligt hos muslimerna. Och han säger till och med så pass att vissa muslimer har tillåtit det. Men det är inte tillåtet att vidröra en kvinna som är haram, som du inte är gift med eller som inte är nära släkting till dig. Och tyvärr är det någonting som folk tar lätt på. Att krama sin arbetskollega. Ja? Har du sett vissa muslimer göra det? Krama sin arbetskollega och så vidare. Eller skaka hand utan att, ja, det finns inget som helst behov eller någonting alls. Alla kulihal, även om det finns, alltså man får ju inte skaka hand med en främmande kvinna. Taib. Och sen fotens zina är att ta steg. Genom att gå till att göra zina till exempel. Och sen hjärtat är det som känner lust och begär. Och vad är det som bekräftar eller negerar hjärtats lustar och begär? Det är att man sätter det i verket. Att man begår zina med sitt könsorgan. Och det är då människan ska stå emot och säga nej. Och inte falla in i det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Ja. Och det nämndes också i en annan riwaya. Och munnens zina är att pussa. Eller pussa en kvinna som man inte är gift med. Taib. Sen nämnde så här i en hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Varför det inte en hadith utan det är en athar från Abdullah ibn Mas'ud som Sheikh Albani säger, det är en mawquf. Han sa al-ithmu hawazul qulub wa ma min nadratin illa wa li shaytan fiha matma'. Han sa här, synd är någonting som skakar om hjärtat. Synd är någonting som skakar till hjärtat. Och det finns ingen person som kollar på någonting haram förutom att shaytan vinner någonting på det. När man kollar på någonting haram så kommer shaitan och påverkar ditt hjärta. Och som Ibn Qayyim nämner att en person kanske kollar på någonting haram och det kommer aldrig lämna hans hjärta i hela hans liv. Och kanske orsakar en problem och depressioner, jag vet inte vad. Någonting han inte kan släppa resten av livet. Och det nämns ju av vissa ulema också att det är som att kolla på det som är haram är som pilar som shaitan skjuter in i människans hjärta. Förgiftade pilar som människan skjuter in, som shaitan skjuter in i människans hjärta. Och det här är någonting som tyvärr finns idag. A'udhubillah, att folk, det finns mycket haram saker att kolla på. Och ni vet ju alla vad vi syftar på. Saker som inte fanns förut. Och det är någonting som förstör människans religion. Det förstör människans religion och karaktär och moral. Att kolla på dessa haramsaker. Sen nämner författaren hadith Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Iyakum wa dukhulu ala nisa. Jag varnar er för att gå in till kvinnorna. Och då så sa en man från Ansar: Men vad säger du om Elhamu? Ja, så den nära släktingen, mannens nära släkting, får han gå in till sin... En man som är nära släkting till en person som då är gift med en kvinna, för han går in till den här kvinnan. Och då så sa profeten: Elhamu elmot, denna person är döden. Vad menas här? Jo, el-hamu, som här nämns i förklaringen av el-mundiri, det är el-akh wal-am wa ibn al-am. Till exempel, en man är gift med en kvinna. Typ. Då är det haram för den här mannens bror att gå in i det här huset när mannen inte är hemma. Att brorsan kommer in i huset och är yani, ensam i huset med hans brors fru. Det här är inte tillåtet. Eller den här mannens farbror eller kusin eller liknande. Och tyvärr är det här vanligt i många kulturer. Man tänker att han är en släkting, han är nära och yani, vi måste lita på varandra och så vidare. Men det är inte tillåtet. Profeten Ali, han sa att det är el-hamu el-maut. Yani, det är så otroligt farligt. Det kan förstöra och förgöra hela förhållandet. Tänk om den här mannen blir misstänksam. Ja, min brorsa kanske gjorde någonting med min fru och så vidare. Det kan leda till skilsmässa och sen till splittring i familjen. Och att man bryter släktbanden och så vidare. Mycket, mycket allvarligt. Och folk tyvärr tar lätt på det här. Kusiner går in till kvinnor och farbröder och bröder och så vidare. Och därför så sa också profeten alaihissalatu wassalam: La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma shaytan. Att det finns ingen man som är ensam med en kvinna förutom att shaytan är den tredje. Igen, en främmande kvinna. Och det är det som kallas för khalwa. La yakhluwanna. Khalwa, att en man är ensam med en främmande kvinna. Och ulema nämner att det här är ett rum. Alltså inte på gatan eller något sånt. Utan i ett stängt rum. Där får du inte vara ensam med en främmande kvinna. För då är den tredje personen en shaytan. Och profeten sa också: La yakhluwanna ahadukum bi'imra'atin illa ma'a dhi mahram. Ni får inte vara ensamma med en kvinna förutom att hon har sin mahram med sig. Tayyib. Och sen så avslutar författaren det här kapitlet med att säga hadithen från Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, att någon av er får en järnspik i huvudet är bättre än att han bidrar en kvinna som inte är halal för honom. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Subhanallah. Att någon av er får en järnspik i skallen är bättre än att ni vidrar en kvinna som inte är halal för er. Och denna hadith finns i At-Tabarani och Al-Bayhaqi. Och den bevisar att man inte får vidröra en kvinna som är haram för dig. Och den här hadithen är ett starkt bevis mot de som påstår att det är halal att skaka hand med främmande kvinnor så länge man inte känner någonting. Vissa säger så. Yani, om det är fitna, du får inte skaka. Om hon är gammal, någonting, du får skaka. Profeten sa inte att man får skaka hand med gamla kvinnor eller fula kvinnor. Han sa att du får inte skaka hand med kvinnor. Eller hur? Hadithen, han sa när de gjorde beya, kvinnorna sträckte fram handen. Han sa inni la usafi hunnisa. Jag tar inte kvinnor i handen. Och här sa han, det är bättre att få en järnspik i huvudet än att röra en kvinna som inte är halal för dig. Så man ska inte skaka hand med främmande kvinnor. Och kvinnor ska inte heller skaka hand med främmande män. Och sen finns det ju självklart undantag. Som person, till exempel läkare. Om det inte finns någon annan läkare så måste man kanske ibland röra patienten. Någon kanske måste rädda någon som drunknar i en bassäng eller någonting sånt. Det finns ju alltid undantag. Men generellt så ska man undvika. Och alla de här sakerna som nämndes i det här kapitlet är saker som kan leda till zina. Blicken, vidröra, prata, lyssna, gå, vara ensam med en kvinna, vidröra en kvinna. Det är saker som kan leda till zina. Men islam har stängt den här dörren. Och Allah säger, kom inte nära zina. Wala taqrabu zina. Men det som leder till zina är också förbjudet i islam. Tayyib. Vi går vidare till nästa kapitel. At-targhib fi nikah siyama bidhati din al-walud. Uppmuntringen till att gifta sig, och speciellt med en kvinna som är religiös och har lätt att få barn. Uppmuntran att gifta sig, och speciellt med kvinnan som är religiös och får barn. Och han börjar med hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Ni ungdomar som kan ska gifta er, för det kommer hjälpa er att sänka blicken och att skydda era könsorgan. Och den som inte kan ska fasta, för det kommer att skydda honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ungdomar, den av er som kan. Men istata'a minkum al-ba'a. Och Sheikh Albani säger här, al-ba'a är al-ma'un wal-asbab. Yani att ha den ekonomiska möjligheten och det som krävs för att kunna gifta sig. Taib. Al-asbab, yani de orsaker eller det som kan behövas för att gifta sig. Yani ni ungdomar som kan, gifta er. För det kommer hjälpa er att sänka blicken. Inte kolla på haram. Och att inte falla in i haram. Och kan man inte, så ska man fasta. Den här beordringen, den av er som kan ska gifta sig, är det obligatoriskt eller rekommenderat att gifta sig? Vad säger ni?
Det kan bli obligatoriskt.
Ja.
Det kan bli obligatoriskt.
Mm. När kan det bli obligatoriskt?
Som du ser där. Om du kan, så ska du gifta dig.
Och då, om du har mycket pengar, du har ett hus, då måste du gifta dig.
Men som brodern sa också, att du fruktar att hamna i zina och finns andra saker, då måste du gifta dig.
Ja, som Sheikh Albani nämner här. Amrun nedb inda jumhur. De flesta ulema säger att det är en stark rekommendation, förutom om man fruktar för sig själv. Yani då är det wajib. Det är wajib att gifta sig om man fruktar att falla in i zina. Annars är det rekommenderat att gifta sig. Taib. Så grunden är då att det är starkt rekommenderat att gifta sig. Men fruktar man att falla in i haram, så måste man gifta sig. Och det är speciellt viktigt i de här länderna, där tyvärr normen har blivit att man ska göra zina. Vi lever i ett sjukt samhälle. Ett mörkt samhälle. Där zina har blivit så accepterat. Att typ mer folk lever utanför äktenskap än i äktenskap. Och det finns så sjuka saker man inte ens berättar om. Unga kvinnor som har haft så många män. Och killar som har haft så många kvinnor. Haramförhållanden. Och barn till höger och vänster. Och könssjukdomar. Och mashakil. Allah musta'an. Och där man nästan kritiserar unga tjejer för att de är oskulder. Det anses vara efterbliven typ. Är du fortfarande oskuld? Du är 15 år. Vad håller du på med? Och så vidare. Subhanallah. Det är ett sjukt samhälle vi lever i. Men muslimer ska inte falla för dessa icke-islamiska normer. Muslimer ska stå fast. Och vill man ha en partner, så alhamdulillah. Allah har gjort det halal att gifta sig. Man får gifta sig. Islam. Det är det sättet som det är tillåtet på. Och inte haram. Och det spelar ingen roll om alla andra har pojkvän eller flickvän och så vidare. Det är inte ett bevis på att det är någonting okej eller tillåtet. Det är någonting otroligt allvarligt och grovt att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Otroligt allvarligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en av kabair. En av de värsta och smutsigaste av synder som finns, som kränker människans heder. Så alhamdulillah, vill man, så har Allah azza wa jall då öppnat dörren och tillåtit äktenskap. Och kan man inte gifta sig, så är det rekommenderat att man fastar. Fasta 2 dagar i veckan, fasta varannan dag. För det är någonting som då försvagar människans shahwa. Speciellt unga människor har ofta mycket shahwa. Och då kan det vara svårt och då är det bra att man fastar. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: "Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah." Dunya är rikedomar eller skatter eller egendomar. Och den bästa gåvan en människa kan få är en rättfärdig fru. Den bästa rikedomen i det här livet är en rättfärdig fru. När folk vill uppnå saker i dunya. Vissa vill ha fina hus, fina bilar, karriär, och pengar och så vidare. Men den bästa saken du kan få är en from kvinna. Och denna hadith finns i muslim. En liknande hadith som berättas från Thauban radiyallahu anhu. Där så sa han att vi var ute med profeten alaihissalatu wassalam på en resa. Och Allah sände ner versen från surat al-Tawba. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ. Det finns de som samlar på sig guld och silver och inte betalar zakat och så vidare. Så de frågade profeten alaihissalatu wassalam, eller de sa: om vi visste vilken rikedom som är bäst så skulle vi gärna försöka få den. Alltså vad är bättre än guld och silver? Finns det någon bättre rikedom än guld och silver? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam: afdaluhu lisanun dhakir wa qalbun shakir wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Den bästa rikedomen i det här livet är en tunga som minns Allah, ett tacksamt hjärta och en fru som hjälper dig med din iman. Mashallah. Det här är rikedom i dunya. Att ha en tunga som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Att ständigt minnas Allah. Som berättas i hadithen då mannen kom och frågade profeten alaihi salam. Han ville ha någonting att hålla fast vid från islam som inte var för svårt. Som var lätt att praktisera. Och då så sa profeten alaihi salam till honom: låt din tunga ständigt vara fuktig av att minnas Allah. Mashallah. Och det finns så många dygder av att minnas Allah. Det finns föreläsningar om detta. Och Ibn al-Qayyim nämnde nästan 100 dygder av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Den form av dyrkan som är så lätt. Men belöningen är så otroligt enorm. Så att ha en tunga som ständigt minns Allah. Och att ha ett tacksamt hjärta. Qalbun shakir. Mashallah. Al-qana'a. Att vara nöjd med det som Allah har gett den. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa: rikedom är inte att äga mycket saker. Utan att vara rik är att vara rik i hjärtat. Eller vara tacksam med det Allah har gett dig. Warda bima qassam Allah lak takun aghna an-nas. Han sa: var nöjd med det som Allah har gett dig och du kommer vara den rikaste av folk. Den rikaste av människor. Så alhamdulillah, tänk vilken ni'ma jag har tak över huvudet. Vilken ni'ma jag sover. Det är inte krig. Jag har mat i kylskåpet. Ja, jag har hälsa. Jag kan gå. Mashallah, jag kan se. Alhamdulillah, jag är muslim. Jag är salafi. Alhamdulillah, vilken ni'ma, eller hur? Tack Allah subhanahu wa ta'ala. Var tacksam i hjärtat. Du är som en kung. Mashallah, vi lever alla i lyx. Om vi bara visste hur folk har det. Folk äter mat från sopor och marken. Och ibland, när vi går och handlar, vi har ett problem. Vad är problemet för någonting? Det finns ingen plats i kylskåpet. Det är fullt. Vilka problem vi har, eller? Subhanallah. Så måste tacka Allah subhanallah. Wallah, vi lever i överflöd och ni'ma. La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allah kommer fråga oss på domedagen. Så alhamdulillah, man ska vara tacksam. Och uppskatta det goda man har fått. Och den tredje gåvan är en rättfärdig fru som hjälper honom i hans iman. Och en annan riwaya som hjälper honom i hans angelägenheter av nästa liv. Den hjälper honom att nå till paradiset. Yani en fru som hjälper en att komma till paradiset. Är från de bästa av gåvor som finns. Så det är lite den här indikation också här på vad makarna har för skyldighet gentemot varandra. Det är att man ska hjälpa varandra i att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Som Allah säger, att kvinnorna är som kläder för er och ni är som kläder för dem. Ni skyddar varandra och så vidare. Så ni man är en familj som är byggt på rahma, mawadda, kärlek och barmhärtighet, umhet och sammanhållning. Där man hjälper varandra att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför nämndes också här en liknande hadith där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: det finns tre saker i detta liv som är lycka. Min sa'adat ibn Adam thalatha. Och det finns tre saker som är olycka. Och min shaqawat ibn Adam thalatha. Och en annan hadith, fyra saker. Tayyib. Vilka är dessa fyra saker som är från lycka i detta liv? Och fyra saker som är olycka i detta liv. Är det någon som vet? Ibrahim.
Jag kommer inte ihåg i ordning, men ett bra riddjur.
Ett bra riddjur.
En rättfärdig kvinna.
En rättfärdig kvinna.
Ett stort hus.
Ett stort hus.
Ja, tacksamhet.
Ja. En bra granne. Och motsatsen, fyra saker är ett straff i det här livet eller olycka i detta liv. En dålig fru. Ett trångt hem. Ett dåligt riddjur och en dålig granne. Det är saker som kan göra livet väldigt komplicerat och tråkigt. Så vilka är de här sakerna som då ger lycka till människan? Jo, den första, en rättfärdig fru. El mar'atu saliha. Och i en annan hadith, liknande hadith, så sa profeten: el mar'atu taraha tu'ajibuka. En kvinna. Alltså samma hadith, men han förklarade. Han sa: en kvinna som gör dig glad när du ser henne. Det här är lycka i detta liv. När du ser din fru, mashallah, du blir glad. Taib. Och när du är borta från henne så kan du lita på henne. Att hon inte kommer göra någonting haram. Och hon kommer att ta hand om din egendom. Taib. Och den andra var ett gott hem. Och en annan riwaya, ett stort hem. Till skillnad från personer som bor i ett trångt hem. Tänker att bo i en stor familj, ett litet, som ett litet förråd eller någonting. Det skulle bli en audubilla. Mycket, mycket jobbigt. Påfrestande. Och sen ett gott riddjur. Eller hur? Och de säger ett gott riddjur är det som är lätt kontrollerat. Och det som är snabbt. Där du inte halkar efter. Dina kompisar rider och du bara rider flera kilometer bakom. Bara sitter och slår på djuret. Utan... ja, alhamdulillah. Och idag det blir som en bil kanske. Att inte ha en bil som är på verkstaden varannan dag. Och sen en god granne. Det är ni'ma, alhamdulillah. Din granne är lugn, hjälper dig, ställer alltid upp, stör inte. Till skillnad från grannar som festar och super, alkoholister och knarkar, jag vet inte vad. Alhamdulillah. Eller vissa som jävlas, ni vet, ringer och anmäler fast inte har gjort någonting typ. Det finns sådana här grannar. Någon var, han gjorde, grannen, någon sån gammal tant, ringde och anmälde honom, och han gjorde salat. Typ. Gjorde adhan, ringde och klagade. Hela tiden, spelade koran, ringde och klagade. Ja, det är som att, det var, ja, han måste ha haft en shaitan i sig. Audhubillah. Ja, alhamdulillah, en god granne är från det bästa man kan ha. Och profeten, han nämnde de här sakerna som är olycka. Så sa han, en dålig fru, eller hur? El mar'atu as-su, wal-mar'atu su. Och i en annan riwaya så sa han: el-mar'atu taraha fatasu'uk. Kvinnan som gör dig arg när du ser henne. A'udhu billah, tänk att ha en fru som gör dig arg när du ser henne. Taib. Wa tahmil lisanaha alaik. Och inte bara det, hon attackerar dig med sin tunga. Ja, när hon svär åt dig och säger fula ord mot dig, talar respektlöst till dig. Och om du är borta kan du inte lita på henne. Att hon, ja, ni, är kysk och att hon tar hand om din egendom. Ja. Taib. Sen berättar författaren från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där så säger profeten alaihi salatu wassalam: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي. Den som Allah har gett En rättfärdig fru har Allah hjälpt med halva religionen. Så låt han frukta Allah i den andra halvan. Och i en annan hadith, om tjänaren gifter sig så har han fullbordat halva sin religion. Så låt han frukta Allah i den andra halvan. Mashallah. Yani, människan är naqis. Människan är bristfällig. Du som är ogift är som en halvmuslim. Tills du gifter dig, inshallah då, börjar du att fullbordas. Så frukta Allah, lyd Allah i den andra halvan. Ja. Sen nämner författaren hadithen från Abi Huraira där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. Det finns tre personer som Allah har lovat att hjälpa. حق على الله عونهم. Allah har tagit på sig att hjälpa dessa tre. Den första är المجاهد في سبيل الله. En personen som ger sig ut för att strida في سبيل الله. Och sen el-mukatib, slaven som vill köpa sig själv fri. Och den tredje, personen som gifter sig för att skydda sig från haram. Han vill ha kyskhet. De här kommer Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah wa ta'ala, att hjälpa. Och därför säger vissa ulema, jag tror det var el-tabari, att giftermål är någonting som skyddar från fattigdom. Giftermål är någonting som skyddar från fattigdom. För Allah har lovat att hjälpa dem. Så inshallah, när man gifter sig så kommer det oftast, subhanallah, kolla på folk ibland, de har problem, jobb och hit och dit. När de gifter sig, mashallah, de får jobb, får lägenhet. När barnen kommer, det kommer ännu mera pengar. Subhanallah, Allah har lovat att försörja. Så att gifta sig är också någonting som leder till att Allah azza wa jalla kommer att ge er rizq, inshallah och ta'ala. Det är också viktigt, för vissa har som krav eller sätter för hög ribba att jag kan inte gifta mig tills jag har samlat ihop en halv miljon, jag ska ha en jättefint hus, jättefin bil och bla bla bla, värsta jobbet. Du kan, om du jobbar och har en liten lägenhet, gift dig. Eller hur? Inkomst 15 000 någonting, gift dig. Alhamdulillah. Det sker. Eller hur? Man behöver inte vara miljonär för att man gifter sig. Och kvinnorna ska inte heller sätta för hög ribba och ha för höga krav att min man måste ha så och så hög lön och så vidare. Utan alhamdulillah, om han kan försörja så, mashallah, kan vi gifta oss. Sen nämner författaren den kända hadithen från Anas radiallahu anhu, där en grupp av människor, en grupp av sahaba, kom till profetens hus alaihissalatu wassalam och frågade hans fruar om hur profeten alaihissalam dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och när hon berättade så var det som att de inte såg det som jättemycket. Och då så sa de: vart är vi jämfört med profeten alaihissalam? Allah har förlåtit honom för det som har varit och det som kommer. Och då så sa en av dem: jag ska be hela natten resten av livet. Jag ska aldrig sova på natten. Jag ska be hela natten. Alltså från Isha till Fajr ska jag stå i Qiyam al-Layl. Och den andra mannen sa: jag ska fasta resten av livet. Varenda dag. Och den tredje mannen sa: jag ska inte gifta mig. Jag ska lämna kvinnor igen för Allahs skull. Jag ska bara dyrka Allah. Och inte göra mig upptagen med kvinnor och giftermål. Och när profeten alaihissalam fick höra detta, tog han det positivt eller negativt? Negativt. Han blev arg. Han sa: är det ni som har sagt det här? Han sa: wa amma wallahi, vid Allah, jag är den av er som fruktar Allah mest och den som lyder honom mest. Men jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Yani, den som avviker från min sunna är inte från mig. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så kan man säga till exempel: jag ska inte gifta mig för att jag vill bara ägna min tid till att dyrka Allah, gå till moskén. Jag vill inte ha barn och fru och ansvar. Jag vill bara dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Är det här någonting som är förenligt med islam? Ja? Nej. Vi har inget munkväsen i islam. Där man lever i celibat och tror att man kommer närmare till Allah. Utan du kommer snarare närmare till Allah om du gifter dig. Eller hur? För då praktiserar du profetens sunna. Och inte bara profeten Muhammeds sunna al-islam, utan alla profeternas sunna. Allah säger i surat al-Ra'd: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Att vi sände profeter, vi sände bud före dig Muhammed, och vi gav dem fruar och barn. Mm. Vi gav dem fruar och barn. Så generellt, profeterna har gift sig. Och vi känner inte till att profeterna har levt i celibat. Utan de gifter sig, mashallah. Och det är något som också är förenligt med människans fitra. Det är sjukt att förbjuda någonting som Allah har gjort halal. Man vill ha kvinnor, man dras åt kvinnor. Alhamdulillah, det är inget fel med det. Profeten, så som han sa, det finns saker från dunja som jag håller kärt, som jag tycker om. Ja? Jag älskar från dunja kvinnor. Det är inte haram. Snarare ulema säger det är en bra egenskap hos mannen att tycka om kvinnor. Det är ingenting fel med det. Man ska inte skämmas att man har stark shahwa om man dras åt kvinnor. Alhamdulillah, det är någonting bra. Tyder på manlighet. Men om man då ska säga nej, jag ska göra det haram för mig själv och gifta mig. Att yani, men al halal yuaddi ila al haram. Att förbjuda det som är halal leder till haram. Och kolla på de här munkarna som förbjöd för sig själva att gifta sig. Vad gjorde de istället? De gjorde zina, eller hur? Utanför de här kloster har man hittat massa begravda spädbarn. De här nunnorna blev gravida och gjorde abort och subhanallah. Så de förbjöd det som är haram, gjorde haram, zina och gjorde mord. Dödade barn. Det är sjukt. Och sen mår man inte heller bra. Man är inte bekväm om man inte gifter sig. Och ni vet ju alla hur det snurrar i hjärnan på unga människor. Man behöver gifta sig för att bli lugn, stabil. Tayyib. Så, och den här hadisen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att det räcker inte med en god avsikt. De här sahaba hade en god avsikt. De ville komma närmare till Allah med de här gärningarna. De visste inte bättre. Men sa profeten al-Islam, det är okej, ni har en bra avsikt. Må Allah acceptera. Ja? Räcker det med en god avsikt för att en gärning ska accepteras? Nej, det gör det inte. Utan gärningen måste vara enlighet med profeten Muhammed sunna alayhi salatu wasalam. Och här säger han att om ni, alltså det här som ni vill göra är en avvikelse från min sunna. Yani det kommer inte accepteras. Men amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Det kommer inte accepteras. Så det räcker inte bara med en god avsikt, utan gärningen måste också vara i enlighet med profeten Muhammeds sunna alayhi afdalus salat wa salam. Sen nämner författaren hadithen om vilken kvinna man ska välja. Två stycken hadither om vilken kvinna det är man ska leta efter. Abu Sa'id al-Khudri berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Tunkahul mar'atu ala ihda khisal." Folk gifte sig med kvinnor på grund av dessa egenskaper. Li jamaliha, på grund av hennes skönhet. Wa maliha, hennes pengar. Wa khuluqiha, wa hennes aw khulqiha, hennes från hennes karaktär och hennes religion. Så välj hennes religion och karaktär så kommer ni att få framgång. Och en annan hadith: folk gifter sig med kvinnor på grund av hennes släktskap, hennes skönhet och hennes religion. Så välj hennes religion så kommer ni att få framgång. Så vad är det folk kollar på när de vill gifta sig? De kollar på de här sakerna. Vilken familj kommer hon ifrån? Är hon tät? Har hon mycket pengar? Är hon vacker? Eller är hon religiös och har bra karaktär? Och det man ska prioritera är kvinnans religion och karaktär. Mm. Då Det är också viktigt, den kända hadithen, den vanligaste är att profeten bara nämner din religion. Men i den andra riwayan i Ahmed så säger han religion och karaktär. Religion och karaktär. Hur är hennes akhlaq och hur är hennes förhållande till Allah subhanahu wa ta'ala, hennes relation till Allah azza wa jall. Hur är hennes dyrkan till Allah azza wa jall. Och här nämner ulema att de här sakerna försvinner. Hon kan vara den vackraste kvinnan på jorden. Men hur är hon efter 50 år? Är hon den vackraste kvinnan på jorden? Ha? Nej. Det är som den vackraste blomman. Vad händer på hösten? Den vissnar, eller hur? Skönheten försvinner. Hon kan vara den rikaste kvinnan på jorden. Men pengar försvinner. Hon kan ha det bästa släktbandet i världen. Men släktband försvinner. Men religionen är det som består. Eller hur? Det spelar ingen roll om hon är 99 år gammal och punk, men om hon är religiös, mashallah. Hon tar med sig det här i graven och inshallah, hon gynnar dig med sin religion. Så det första och viktigaste man ska kolla på är religionen. Betyder det att man inte ska bry sig om utseende? Gör det? Ska man tänka på utseende? Vad har ni för dalil? Nej. Då profeten alaihissalam, han sa, har du tittat på henne? Till den här mannen som vill gifta sig med en kvinna från Ansar. Har du sett henne? Och han sa, en man ska kolla på kvinnan han vill gifta sig med. Han ska kolla på henne. Yani, det betyder också att om man inte finner behag i henne så ska man inte gifta sig med henne. Så utseendet spelar en viss roll. Men idag är folk tänker bara på utseende nästan. Och det är fel. Utan religionen kommer först och sen kommer utseendet. Och därför brukade Imam Ahmed säga att om du ska vill gifta dig med en kvinna, så fråga först om hennes utseende, inte hennes religion. Varför? För att om du sen tackar nej till henne, så tackar du nej till henne baserat på utseende. Men om man säger till hon är jättereligiös men hon ser inte bra ut, då har du tackat nej till henne på grund av religionen. Förstår du? Som hennes första egenskap. I alla kulli hal, det är viktigt med att hon har bra religion och bra karaktär. Och samma sak nämndes ju också gällande vilken man kvinnan ska leta efter. Eller hur? Exakt samma sak. Profeten alaihissalam, han sa att om en man friar till eran dotter, en man med vars religion och karaktär ni är nöjda med, så ska ni gifta bort henne. Så ska ni då godkänna detta. Om ni inte gör det kommer det att bli mycket fitna och fasad, eller mycket fitna på jorden som kommer att sprida sig otroligt mycket. Så det som kvinnan också ska leta efter hos en man är religion och karaktär. Viktigaste. Religion och karaktär. Men samma sak där, tyvärr idag folk prioriterar utbildning, arbete, utseende, nationalitet, ålder. Mycket, folk är mycket petiga. Wallah, är mycket petiga. Ibland man försöker hjälpa folk att gifta sig. Nej, han är 5 år äldre. Nej, han kommer inte från samma by som våran stam kommer ifrån. Jag vet inte vad. Jättekomplicerade villkor. Subhanallah. Eller han bor i en annan stad. Jag vill inte flytta från Stockholm. Jättekomplicerade. Ibland männen också har också höga krav. Och ibland folk sätter hög ribba och så åren går. De säger nej och nej och nej och nej och nej. Sen mashallah, du är snart 30 år och du är fortfarande ogift. Du får faktiskt skylla dig själv, eller hur? Man kan inte ha för höga krav. Så det viktigaste i alla fall, kolla efter att personen har bra religion och karaktär. Och då är det också viktigt att man är försiktig. Man är försiktig. Vi lever inte i Medina på profetens tid, alaihissalam. Vi lever i ett samhälle där folk ibland har med sig mycket bagage. Folk blir praktiserande, men de har med sig icke-islamiska egenskaper som de kanske inte visar utåt. Folk kommer på darsen, mashallah, bästa akhlaq. Men hur är de bakom stängda dörrar? Och hur är de mot en kvinna? En kvinna som är svag, kanske inte kan försvara sig, hjälplös, eller hur? Och män är oftast väldigt dominanta. Och vissa missbrukar den här makten. Och förnedrar sin kvinna, förtrycker sin kvinna, misshandlar sin kvinna. Och ger inte henne hennes skyldigheter. Vill inte försörja. Utan han vill ha hennes pengar och tvingar ut henne att jobba. Och han ska sitta hemma och prata om andra fru, jag vet inte vad. Ibland du hör konstiga akhlaq som är väldigt så sorgligt. Och sen säger han, mashallah, är salafi. Ja, vad är det här? Är ni salafi? Du är också akhlaq salafi, eller hur? Salafi är ditt beteende. Salafi betyder att du följer salaf och salih. Var salaf och salih så här mot sina kvinnor? Nej. Och samma sak syster. Jilbab och niqab och jag vet inte vad. Och sen behandlar sin man som skit. Är det så en salafia ska vara? Nej. Är ni båda? Det måste vara ömsesidigt. Mannen har sina skyldigheter och kvinnan har sina skyldigheter. Och alla har sina rättigheter. Och som man ska försöka leva upp till. Och det är en form av ibada. Dyrkan. Att göra sina skyldigheter mot sin make. Förstår ni? Skyldighet att mannen försörjer sin fru, behandlar henne väl. Som Allah har sagt, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Att yani, behandla kvinnorna på bästa sätt. Lev med dem på bästa sätt. Profeten al-Islam sa han, den bästa av er är den som är bäst mot sina kvinnor, sin fru. Så det här är så en muslim ska vara. Mycket viktigt att tänka på. Och så nämner också författaren en till hadith, sista hadithen, som då också bevisar vilken egenskap man ska leta efter hos en kvinna. Han sa att de berättade att en man kom till profeten alaihissalam och han sa, ja Rasulullah, jag har hittat en kvinna som har bra släktskap och hon har pengar, men hon kan inte få barn. Hon kan inte få barn. Ska jag gifta mig med henne? Och då så förbjöd profeten honom, eller han sa nej. Och han kom och frågade en gång till, samma fråga, och en tredje gång. Och då så sa profeten till slut, tazawwaju al-wadud al-walud. Gifte istället med en kvinna som är kärleksfull och kan få barn, för jag vill att vi ska vara den största umman på domedagen. Vi ska vara den största umman på domedagen. Nej. Och Sheikh Albani nämner här el-walud, kvinnan som kan få barn. Och ulema nämner, hur vet man att en kvinna kan få barn? Hon är typ oskuld. Ja.
Man kollar på hennes släkt. Alltså,
ja. Hon kollar på släkten, på hennes mamma. Hon fick många döttrar, hennes far och hennes mostrar och så vidare. Hennes syskon. Och sen säger han, det räcker inte bara med att kvinnan får barn. Tänk om hon inte är kärleksfull. Eller hon är så här hård och sträng och kall. Vad hjälper att hon får många barn som hon sen inte kommer att vara barmhärtig emot. Utan man ska då vara kärleksfull mot sina barn. Ja. För att vi ska vara den största umman på domedagen. Yani, Sheikh Albani säger här, mufakhara. Ja. Att vi kommer att vara stolta över att vi är en umma som är större än alla andra samfund på domedagen. Wallahu alam. Och Sheikh Albani säger, här finns det en indikation på att det är makruh att göra al-azl. Alltså att avbrutna samlag. Eller att tahdid al-nasl, att försöka begränsa, alltså använda preventivmedel och att bestämma hur många barn man ska ha. Vi ska bara ha två barn eller tre barn och så vidare. Som vissa muslimer tyvärr har prövats med. Och det är en plan som kuffar också har. Där de försöker hindra muslimerna från att växa och bli många. Och vill att muslimerna ska då begränsa sig. Ja. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.